I'm so happy, 'cause today I found my friends in my head. I'm so lonely, that's okay, 'cause so are you. Broke our bills, Sunday morning, it's every day for all I care. I'm not scared, light my candles in our day. Today I shaved my head. I'm not sad, I'm just maybe I'm to blame for all I've heard. I'm not sure, I'm so excited, I can't wait to meet you there. I don't care, I'm so horny, that's okay, my will is good.
Ja, kära radiolyssnare, ni lyssnar nu till Radio Röd, Vänsterpartiet i Tyresös egen röst i etern. Och det här är Inge G som talar. Och nu ska jag börja presentationen av Vänsterpartiet i Tyresös kandidater till kommunfullmäktige. Och då börjar jag med den som faktiskt står först på vår lista till kommunfullmäktige. Du kan väl presentera dig själv.
Tack så mycket Inge. Jo, Jairo Correa heter jag och som sagt står jag först på listan till kommunfullmäktige. Jag är väldigt glad över det och stolt över att få det förtroendet och ser fram emot en lyckad valkampanj.
Ja, du kan väl berätta lite. Vem är det? Var bor du? Och så vidare.
Ja, jag är då 42, eller fyller 42 ganska snart och har tre barn. Vi bor i Granisringen med min familj. Har bott i Sverige och i Tyresö för den delen också sedan 1986. Och ja, sedan dess har jag varit Tyresöbo.
När du säger har bott i Sverige, betyder det att du har bott någon annanstans från början?
Ja, det stämmer. Jag är född i Colombia. Där jag tillbringade mig första åren. Har även bott med min familj i USA innan jag kom hit. Men sedan 86 är jag Tyresöbo, som sagt.
Det förklarar ju faktiskt ditt namn också, att du kommer från Colombia ursprungligen då. Vad jobbar du med för någonting här? Jobbar du här i Tyresö eller?
Ja, det stämmer. Sedan 2002 har jag jobbat som fritidsledare här i Tyresö, på Tyresö fritidsgårdar. Och det gör jag fortfarande, förutom mitt arbete då för Vänsterpartiet i Tyresö där jag är politisk sekreterare.
Och vad betyder det att vara politisk sekreterare?
Ja, det är en bra fråga. Det kanske
är svårt att svara på till och med.
Ja, jag tror att det finns lite olika, lika många arbetsbeskrivningar som det finns politiska sekreterare i landet. Men det som det jag gör i alla fall är att jag administrerar partiföreningen i det praktiska delvis, men även administrerar partiets sociala medier och mejl och kontakt utåt mot medlemmar och även ansvar för vår medlemstidning, Röda Rappet.
Röda Rappet är ett bra namn. Är det någonting som partiet skickar ut till alla? Eller går det bara till medlemmar?
Det har varit så tidigare, men sen årsskiftet har vi beslutat om att det bara går till medlemmar. Och är man medlem i Vänsterpartiet i Tyresö, då får man det i brevlådan eller på mejl.
Och om man bara är sympatisör, då får man ingenting, eller?
Nej, tyvärr inte.
Det är kanske en kostnadsfråga också, eller?
Nej, det handlar mer om att man vill de som skrev, eftersom de som skriver i medlemsbladet är vanliga medlemmar. Att det skulle vara mer en intern dialog, att man skulle kunna kanske vara mer öppen utan tänka på att vilka som, att andra utanför partiet skulle läsa det.
Ja, okej. Okay. Men andra sidan, jag tycker du har, jag har ju själv fått den här rapporten. Jag tycker den har varit väldigt bra.
Faktiskt. Jo då. Jag är väldigt stolt över det som oss har kommit och sett hur den har utvecklats. Och det är en snygg och bra, snygg tidning med bra innehåll, känner jag. Så jag är stolt.
Drömmen vore väl att kunna skicka ut till alla, åtminstone några gånger om året. Jag tänker på socialdemokrater och moderater. De har ju en egen tidning som kommer, vad det är, en gång i månaden eller vad det är.
Ja, jo, jag har sett deras. De är ju stora partier med stora resurser. Ja. Men det är klart, vi ska inte tro att vi inte kan bättre vi också. Så att vi hoppas att med bra val och att människor stöttar oss, att då kan vi göra den typen av verksamhet också förstås.
Ja, jo, det är klart att det handlar om resurser. Sen handlar det också om att de använder sig ganska mycket av reklam. Så att det är klart att det finansierar väl en del av tidningen, kan jag tänka mig.
Så är det nog, ja.
Men här på fritidsgården, vad gör man som fritidsledare? Om vi går tillbaka till det.
Ja, att svara på vad man gör som fritidsledare är också komplicerat. Det finns många olika synsätt kring det. Men i princip handlar det om att skapa en meningsfull fritid för barn och tonåringar då. Många fokuserar oftast på det sociala aspekten av arbetet, men i grund och botten handlar det om att de organiserade verksamheterna, typ att gå på en idrott eller kulturskola, kanske inte passar för alla. Vissa behöver ha mer spontan och ostrukturerad verksamhet på sin fritid. Mm. Och där kommer vi in. Delvis det. Också att vara en plats för ungdomar att träffas utan sina föräldrars ögon och vakande ögon. Men ändå ha trygga vuxna omkring sig och en trygg plats där man vet att man kan få vara i fred, men det är ändå tryggt. Så att det är det vad jag gör.
För det jag tänker på det är att man har fått rapporter till socialnämnden framförallt och att det är allt fler barn och unga som får illa. Liksom. Har ni också på fritidsgården någon sorts uppsökande verksamhet? Eller?
Det stämmer. Vi har en uppsökande verksamhet med två fältfritidsledare som är ute och vandrar på eller ute och åker kring hela kommunen då, och söker upp de här ungdomarna som är ute och de som inte kommer till fritidsgårdarna för att de vet att de inte kan komma dit om de är påverkade eller vill ägna sig åt annat helt enkelt. Så det har vi, och det är någonting jag också gör. Jag är fältutsledare, så att på den varma delen av året så är vi ute och åker och träffar på ungdomarna ute där de befinner sig. Och ja, syftet att alla ska komma hem helskinnade utan att råka illa ut och det så. Men också att se över vilken situation de här ungdomarna som vi träffar ute befinner sig. Är det så att vi ser folk, barn som är ute ofta och kanske.
Ja. Det är jätteviktigt, för jag kommer ihåg att fritidsgårdarna hade mera öppettider förut och sen gjorde man ju om allt utom Nyboda tror jag till träffpunkter istället. Och om jag minns rätt så tog man bort en del av den här uppsökande verksamheten i samband med det. Så att det blev en inskränkning för ungdomarna, i alla fall öppettiderna.
Ja, det stämmer. En träffpunkt är alltså en nedbantad version av en fritidsgård. Alltså med färre öppettider och färre personal, helt enkelt. Så från att ha haft fullstorleks fritidsgårdar i Tyresö så gick man ner till träffpunkter, som du mycket riktigt säger. Och det är stor skillnad. Det är stor skillnad att arbeta på en träffpunkt eller på en fritidsgård. Med olika resurser och vad man kan göra för ungdomarna och så. Men något som du också säger, den här fältverksamheten, den är ju inbyggd i fritidsgårdarnas verksamhet. Något som vi har motionerat om är att det ska lyftas till att ha en egen budget, fältverksamheten.
Så. Ja just det har du jobbat för redan.
Ja. Ja, vi tycker det är viktigt att den här fältverksamheten ska kunna fortgå och utvecklas oavsett hur fritidsgårdarnas ekonomi. Därför känner jag att det är en viktig verksamhet som behöver prioriteras mer.
Kanske blir din första motion i kommunfullmäktige.
Kanske det.
Man vet aldrig. Okej, men om vi nu går lite till politiken och så. Vilket år blev du medlem i Vänsterpartiet?
Oj, jag var lite svårt. Jag var med Ung Vänster som ung, men sen så hade jag fullt upp med att skaffa barn och skaffa min utbildning.
Ja, så brukar livet se ut.
Ja, men jag tror att medlem blev jag nog återigen då 2015 efter förra valet. Efter förra valet var det nog det. Men som jag sa, jag hade varit medlem i omgångar tidigare. Då började jag även jobba som politisk sekreterare och har varit aktiv inom partiet sedan dess.
Och varför sa ditt hjärta att du skulle välja just Vänsterpartiet?
Alltså det var inget svårt val, det var ganska självklart. Det fanns ingen bättre alternativ. Jag har alltid haft hjärta till vänster och sen så genom min bakgrund har jag uppväxt och mitt liv har jag sett vad klassskillnader gör i ett samhälle, vad de gör med människor, hur de sliter isär samhället. Hur stora klassskillnader och liksom förstör även för de som har det bra. Man kanske kan låta sig luras och tro att men jag har det bra, det är lugnt, men det är inte så. För att alla de här problemen som uppstår går utöver alla. Vi är alla en del av ett samhälle, oavsett om vi tycker att vi har råd att inte vara det, så hör vi till det samhället. Och då måste vi värna om alla. Därför blev Vänsterpartiet det självklara valet för mig.
Ja, du kom ju från Colombia. Det är väl ett land där det var ganska rörigt politiskt, kan man minst sagt säga, va?
Jo då. De tecknade fred nu nyligen mellan regeringen och FARC-gerillan och så. Men det har ju varit ett land präglat av våld och oroligheter under många, många år. Men något som också har präglat det landet är enorma klasskillnader som finns.
Jag kan förstå det. Jag har ju jobbat i Guatemala med ett projekt som Vänsterpartiet hade. Och där blir man alltså häpen över hur stora klasskillnaderna är. Det är så enormt. Det går inte ens att föreställa sig när man kommer från Sverige. Liksom.
Jo. Nej, jag har inte haft nöjet att besöka Guatemala någon gång. Jag har rest en del i Latinamerika och vet ju att det är som skilda världar som människor lever i, trots att det bara är, vad vet jag, en halvtimmes bilfärd från varandra. Så det är verkligen en skilda värld fullständigt.
Det är det. Men det betyder ju inte att vi inte har klasskillnader i vårt eget land Sverige.
Nej, det stämmer. Och något som jag reflekterade över under min uppväxt när jag kom till Sverige var att det var så fantastiskt att alltså, från den bakgrunden jag kom ifrån se ett samhälle som var någorlunda jämställd. Som hade en välfärd, som tog hand om de svaga, som tog hand om de som inte orkade jobba, de som hade blivit äldre, som brydde sig om dem, om att det skulle gå bra för barnen. Och det är med stor sorg jag har sett hur mycket av det har avvecklats de senaste 20 åren.
Du kan se skillnaden alltså från när du kom hit och tills nu.
Absolut, absolut. Ja, absolut. Jag gick ju ändå i svensk skola det mesta utav min uppväxt. Och ser skillnaderna från att jag gick i skolan till mina barn gick i skolan. Jag har jobbat, haft äran att jobba mycket inom offentlig sektorn, inom vården och inom skola och fritidsgård också. Så jag har ju fått se vad nedmonteringen av välfärden har gjort med människor. Och det är klart det är en stor sorg att se det. Att man hade något så fantastiskt här i Sverige, så unikt. Och att man försummar bort det på... Ja, vet inte. För att gynna egoistiska syften antar jag. Men det är också en stor drivkraft till att jag vill vara aktiv inom Vänsterpartiet. För att jag känner att det här måste få ett stopp.
Vad är det som du tycker har försämrats mest i Sverige då, alltså under de här åren? Många klagar på sjukvården, det vet jag. Det gör jag väl själv också ibland faktiskt.
Ja, det är svårt att peka på fingret, men jag tror att det är överlag den känslan att vad ska jag inte lyfta? Det är, jag menar, bostadssituationen i galen, åtminstone i storstadsregionerna. Fria skolvalet har ju lett till en ökad segregation bland många områden i skolan, och vi ser...
Ja, det har det ju definitivt gjort.
Och vi ser hur det påverkar barn och ungdomar liksom. Det påverkar oss alla. Dessa barn som inte har en framtid, som inte har ett hopp om att skapa någonting. Det är de barn som vi får, som ofta fyller fängelser så småningom, eller drabbas av psykisk ohälsa eller hamnar i missbruk. Så det drabbar oss alla. Och jag tror att det området som jag har haft mest insyn i är förstås inom skolan och situationen för ungdomar. Så jag tror att det ändå är där som jag ser de största skillnaderna.
Ja, det är nog många som håller med dig, att man har liksom urholkat det här som kallas för välfärdssverige undan för undan. Även om jämfört med andra länder så har vi faktiskt en hel del kvar, men man ska inte jämföra så. Vi ska inte tappa det som man en gång har byggt upp liksom.
Nej, jag håller med. Alltså, svenska människor har kämpat länge och hårt för att skapa något fantastiskt här i det här landet. I den här kommunen också för den delen. Så man ska måna om det. Man ska se värdet i vad de faktiskt skapade och lämnade efter sig till den generationen som vi lever idag.
Vad har du för hjärtefrågor då? Jag förstår ju att du, eftersom du jobbar med ungdomar, att det kan vara en av dina hjärtefrågor. Men du kanske har andra hjärtefrågor?
Ja, det är klart. Jag sitter även med i Stockholms distriktets antirasistiska utskott. Så de här frågorna kring antirasism är ju självklart väldigt viktiga för mig. Vi ser att hand i hand med att nedmontering av välfärdssamhället så poppar det upp rasistiska element. Vi ser hur NMR är på frammarsch. Bara genom att gå från Granhedsringen till centrum kan man se deras klistermärken på lyktstolparna.
Det är så. Jag har inte åkt den vägen, så jag vet inte. Men det har man gjort redan. Alltså.
Jo, tyvärr är det så. Och vi har ju ett väldigt starkt rasistiskt, fascistiskt parti i egenskap av Sverigedemokraterna. Vilket i och för sig det är ingenting nytt vad de kommer med. Det som kanske mest oroar mig är att det jag ser hur andra partier, framförallt Moderaterna, och tar efter deras retorik och deras värdegrund, det är tragiskt. Så de frågorna är väldigt viktiga för mig. Jag bor ju i Granhedsringen. Jag vet ju att den här retoriken, man demoniseras de här områdena och vi som bor där, det är någonting som väcker oro för många som bor där. Det är ju trots allt, ja, mina barn går där och lever i de här områdena som målas upp som problemområden. Och det är vi som Sverigedemokraterna hotar med att skicka hem. Så det är klart, vi känner oss direkt utsatta. Och många som jag pratar med i de här områdena känner sig också oroliga för det. Så.
Det som jag tycker är märkligt, när jag träffar människor som bor i Granhedsringen, de flesta trivs och bor där. Sen målas det upp ibland som något sånt där jättestort problemområde, men de flesta som bor där verkar ju ändå trivas och bo. Och ringen på något sätt. Alltså.
Ja, det är klart. Jag tycker ringen är fantastiskt fin. Speciellt på sommaren. Underbar plats. Att ha barn i till exempel. Jag har alltid känt mig lugnt att släppa ut mina barn. Och bara säga, ja, håll innanför ringen. Jag vet att det kommer inga bilar. De är helt trygga där.
Ja, man har en jättestor innergård där det ligger ett dagis i lite mitten också.
Exakt.
Det är ganska tryggt.
Min dotter dyker i dagiset bland annat. Och det finns fina grönområden, så själva ringen i sig, det är ett fint område. Jag trivs väldigt bra där och vi trivs väldigt bra där. Men det är klart det finns problem i det området. Det finns ett socioekonomiskt utsatthet bland många där.
Ja, det är klart.
Och det leder till vissa problem. Och jag har genom mitt jobb också insyn i vad som händer kring de här personerna som kanske skapar problemen. Och i ärlighetens namn, det är en handfull ungar som ställer till det.
Ja, det brukar ju vara så att det är en liten grupp som förstör för många.
Exakt. Och vill man mena allvar med att komma åt den här typen av problematiken, ja, då måste man skapa trygghet för de här människorna. Att känna att ja, jag kan klara skolan, jag kan bli någonting i framtiden. Jag behöver inte sälja knark för att det finns ett bättre alternativ. Jag tror på det. Jag tror på det väldigt mycket. Och tror att det, jag hoppas kunna bidra med någonting i mitt politiska arbete för att förändra den bilden av de områdena.
Det är någonting som du tror att du kan tillföra politiken och vara med och påverka den delen, så att säga, att skapa större trygghet, motverka antirasism, några saker.
Ja, alltså trygghetsfrågan har ju lyfts upp som en väldigt viktig fråga, i synnerhet från borgarna. Och det är inte så att det är en oviktig fråga, men problemet är oftast lyft ur fel vinkel. Det handlar om att ha flera väktare, mer kamerabevakning, punktmarkering och så.
Eller som, jag tänkte säga det verkar bara som att det ska bli mer bevakning på något sätt. Jag vet inte om jag är så himla med på noterna själv där.
Eller som Moderaterna själv uttryckte det, att de ska öka tryggheten genom att öka antalet utvisningar. Det är, ja, det är tragiskt att höra hur långt de har sjunkit. Men jag vet ju att allt det här, det är klart man kan göra de här sakerna och det kanske förändrar situationen just i det området där man har en väktare och där man har en kamera. Men man sopar ju bara problem under mattan. Bara för det, de här oftast barnen, för det oftast är barn som ägnas åt de här sakerna, de kommer inte må bättre av det här. De kommer inte sluta, de kommer inte tycka att ja, men nu satte de upp en kamera så nu måste jag skärpa mig och sköta skolan. Det är klart det inte går till så.
Nej, det tror jag heller inte riktigt. Alltså det låter lite för enkelt. Det kan väl kanske skapa trygghet för några, men liksom det löser inte problemen.
Nej.
Men det är det så? Har Sverige misslyckats med integrationen? Det pratas väldigt mycket om. Det har blivit en jättefråga det här med integration nu. Så.
Både ja och nej. Det finns ju... Alltså, min upplevelse av svenska människor är att de är otroligt gästvänliga och välkomnande, ett välkommande folk. Jag har alltid känt så. Och tittar man på hur det är i andra länder så är ändå Sverige otroligt tolerant och land med stor gästfrihet. Men det är klart det finns problem med integrationen, det går inte att säga någonting annat. Det är klart vi har problem, det är bara att se hur segregerade många områden är. Bara i Tyresö ser vi liksom, det är en enorm skillnad att befinna sig i strandområdet eller att befinna sig i centrumområdet kring Ringen, kring Grönbacken.
Ja, så är det.
Och det är ingen slump. Det är inte så att bara människor råkar hamna där. Ofta är det så att människor med invandrarbakgrund har en sämre ekonomisk situation och man bor där det är billigare att bo. Eller så kanske man vill bo nära de som pratar samma språk och de som man känner igen och har svårt att komma in i samhället. Så det finns många integrationsproblem. Misslyckat skulle inte jag kalla det för dock. I Sverige har man tagit emot stora invandrargruppen genom åren som idag är fullt integrerade. Det tar bara sin tid. Det går inte från en dag till en annan. Och jag tror att i slutändan har Sverige blivit rikare utav det. Vi tar emot de här invandrargruppen.
Ja, det tror jag nog också i och för sig, men det är klart, samtidigt så finns det vissa grupper som har kommit till Sverige som har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden och att få jobb. Och då det blir det på något sätt en sorts social utslagning då av vissa människor som kanske tvingas. Det är ju ingen som frivilligt vill leva på socialbidrag eller försörjningsstöd som det heter. Men man kanske tvingas till det därför att man inte får något jobb.
Nej, jag tror att i grund och botten, som du säger, det är ingen som vill leva så. Alltså, det är inte så att man lever gott på underhållsstöd eller förlåt, på socialbidrag.
Nej.
Det är ingen lyxliv man lever. Det är verkligen existensminimum.
Ja, det är det.
Och de kraven som ställs på en och för att kunna få ut de här pengarna, det är inga roliga processer som man behöver gå igenom. Så jag tror att de allra flesta skulle vilja ha ett jobb och kunna försörja sig själva på det.
Det vet jag också som jobbade många år på invandrare och flyktingsektionen, liksom, alla ville ju ha ett arbete liksom. Sen var det kanske inte möjligt i vissa fall, det gick inte, man hade för dålig utbildning eller ja, det tog tid innan man kom in på arbetsmarknaden i alla fall. Så kan det ju vara.
Så kan det vara. Jag har Jag jobbade för länge sedan jobbade jag inom SFI som SFI-lärare. Och där kunde man se ganska tydligt vilken enorm skillnad det gjorde beroende på hur mycket utbildning man hade när man kom. Ja. Hur fort det gick att lära sig, hur fort det gick att integrera sig. Så delvis känner jag att ja, det bästa sättet till integration det är arbete. Det är arbetet. När man kommer in i arbete så träffar man andra.
Ja, lära sig språket. Och eller framförallt man kan lära sig genom att arbeta kan man lära sig språket.
Absolut.
Då ska vi se. Vad ska vi säga mer? Om du kandiderar till något annat. Alltså du kommer ju att komma in i kommunfullmäktige oavsett hur det går i det här valet. Eftersom du står på första plats, det vet vi. Men efter det så brukar vi då, beroende på om vi hamnar i majoritet eller opposition, så klart kan det se olika ut. Men kandiderar du till något uppdrag i någon nämnd eller något där som du är särskilt intresserad av?
Oj, jag har kanske inte tänkt så långt. Jag hoppas ju förstås att vi ska få bort borgarna och kunna ta makten här i Tyresö förstås. Och, ja, då jag hoppas att jag är kommunalråd istället. Men
det är
inte omöjligt. Jag tror på det. Ja. Det kanske är. Nej, men det har faktiskt varit ganska tajt de senaste valen mellan de olika blocken. Så att matchskifte är definitivt någonting jag ser kan hända. Och jag tror att känna bland människor att man är nog intresserad av att se det. Att man vill nog ha en förändring. Att man vill ha en få stopp på privatiseringar, att man vill ha en behållen social trygghet. Jag tror det är viktigt. Jag tror att människor ser det. Och framförallt så vill man inte ha parti som liksom slänger sig runt med rasistisk propaganda och vill skilja på människor och människor. Och någon som tydligt tar avstånd från samarbete med och ett parti som tydligt tar avstånd från samarbete med Sverigedemokraterna tror jag är viktigt. Så jag tror att det kan ske en förändring. Men
du tippar lite valresultatet här i kommunen nu. Du tror att det skulle kunna bli rödgrönt styre efter det här valet? Alltså.
Jag tror på det. Jag tror på att det har varit så pass nära. Och jag tror att det politiska klimatet idag kan ge det, absolut. Jag ser hur vår partiförening jobbar med valarbete. Alla gör ett fantastiskt jobb. En enorm insats, verkligen. Går in med hela skälen för det, så jag tror absolut att vi kan göra skillnad.
Vet du hur många nya medlemmar vi har fått under senaste tiden?
Till vår partiförening jag har inte tittat, varit på semester, men innan dess hade vi nog fått 10 medlemmar sedan maj eller april tror jag. Och det låter inte så mycket, men med tanke på att vi är en partiförening där vi hade 50, så 10 nya är ganska mycket.
Det är ju en stor ökning, ja. I förhållande till, jag kommer nog när det var 30 medlemmar eller något sånt där. Och det är väl uppe i åtminstone en bit över 50 nu, är det inte så?
Ja, jag tror jag är uppe i 60 någonting. Behöver dubbelkolla den siffran i så fall.
Ja, nej, men du kan ha rätt. Jag ska inte säga emot det, för det är klart att jag också önskar att det blir en rödgrön styre här i kommunen. Vi har haft ganska många, långa borgerliga och sen 98 så har ju den alliansen styrt den där kommunen. Men det har skilt så här en röst eller någonting sånt där emellan blocken hela tiden. Sen vet vi inte riktigt vad Sverigedemokraterna, hur stora de blir och hur de kan ställa till majoriteterna alltså emellan i kommunfullmäktige.
Ja, det stämmer. Sverigedemokraterna är som den heta potatisen alla måste hålla i, men ingen vill det riktigt på något sätt. De vill ju förstås få mer inflytande, och jag hoppas verkligen att borgarna kan motstå frestelsen från att samarbeta med dem, men jag är inte säker på det att de gör det, men jag hoppas det.
Ja, vissa i alliansen har väl uttryckt sig ganska säkert att de inte vill det, men så finns ju frågetecken.
Ja, det är väl framförallt Moderaterna antar jag, som frågetecken finns kring.
Hur tror du det går på riksplanet då? Här får vi en majoritetsskifte. Räknar vi med en lite idag och på i riket?
I riket? Oj, det är spännande där. Alltså oavsett hur det går tror jag att Vänsterpartiet kommer att göra en av sina bästa val på länge.
Det tror jag.
Vi har väldigt fina siffror just nu och jag tror att vi kommer att göra ett jättebra val. Sen hur det blir, den parlamentariska läget blir sen, det är nog en rysare. Helt beroende på hur det går för Sverigedemokraterna, hur stora de blir. Försvinner KD i riksdagen, det är också spännande.
Ja, hur går det för Miljöpartiet ja, det, också? Sådär.
Det är inte säkert att de hänger med, jag hoppas.
Fast det, men de verkar ju ha klättrat upp lite grann, va?
Ja, det senaste jag läste var att Sverigedemokraterna hade gått ner, sossarna hade ökat. Så vi får hoppas.
Okej.
Vi får hoppas att jag hoppas verkligen att vi får behålla en rödgrön regering. Men det är väldigt öppet. Hur som helst tror jag att det parlamentariska läget efter valet kommer att bli riktigt svårt. Det är vad jag tror.
Ja, det tror nog jag också. Men sist jag tittade, då hade i alla fall Vänsterpartiet precis strax över 10%. Och det ja. Var det bästa de senaste 12-13 åren tror jag.
Ja, jo. Jag har sett även andra undersökningar som säger 12 till och med. Men jag tror att två
siffror. Ja, det vore ju drömmen.
Det vore fint.
Det är så på Gudrun Schymans tid i så fall. Eller hur?
Men jag tror nog att absolut vi kan prestera en tvåsiffrig valresultat. Det tycker jag att vi ska ha som målsättning om inte annat. För att den politiken vi bedriver och det politiska klimatet som vi befinner oss i just nu känns som att det är, där har vi har vår chans att verkligen öka nu.
Idag så har vi två platser i kommunfullmäktige. Och det betyder att du kommer in i kommunfullmäktige och jag står på andra plats. Jag kommer in i kommunfullmäktige. Men sen kan man ju då, beroende på de här siffrorna, om vi nu ökar så pass mycket så att det blir nästan dubbelt så många röster. Då skulle vi kunna få åtminstone en eller kanske till och med två platser ytterligare i kommunfullmäktige. Åtminstone en, rimligtvis borde det gå. Tre mandat säger vi ju då.
Ja.
Det är klart, det skulle ju göra arbetssituationen mycket lättare.
Det skulle göra arbetssituationen väldigt tydligt mycket enklare att få tillgång till andra resurser. Men framförallt tror jag att, det är klart att det är skillnad att ha tre eller fyra mandat. Vår röst, vår politik, vår åsikt det blir nödvändig för andra att ta hänsyn till på ett annat sätt. Så jag tror att det vore bra oavsett. Det vore extremt bra att Vänsterpartiet blir mer tongivande. Att de tvingar andra att ta hänsyn till att okej, vi kan inte gå fullt ut åt höger så som vi gör. Vi måste ta hänsyn till det här.
Jag håller helt med dig om det. Och så är det någonting som jag har glömt att fråga dig om nu som du vill berätta mer om?
Nej, jag har. Det jag tänker är viktigt för mig vill bara ta upp att jag har ju som sagt bott länge i Tyresö, så gott som hela mitt liv i Sverige sedan 86. Så jag har en väldigt stor lokalkännedom och har en ganska stor nätverk. Även genom mitt jobb har jag lärt känna många förrätta besökare som idag är vuxna och egna barn och deras föräldrar. Så jag känner
ja,
har ett stort nätverk i kommunen och speciellt i centrumområdet. Och det jag har reflekterat är viktigt att varför det skulle vara bra att jag för mig att kandidera är också att jag känner det viktigt att de här människorna som har en annan påbrå och som bor i de här områdena kan identifiera sig med en kandidat så att de inte bara känner att det är vita medelålders människor från
Som jag representerar. Ja. Fast jag inte ens medelålders längre.
Eller vita eller från medelklassen eller ja, exakt. Så det är inte bara en viss att de känner sig identifierade i de som ska väl representera dem i politiska beslut så småningom.
Mm.
Så jag hoppas att jag får deras förtroende och att de här människorna vill att jag ska kunna representera dem och tala för dem. i kommunfullmäktige.
Ja, man har ju möjlighet att personrösta också. Andra sidan eftersom du står på första plats. Så, men det är klart att man kryssar ju gärna för den kandidat man vill ha.
Ja, nej, jag menar inte person så mycket personvalstanke, utan mer att genom att synas så att människor som ser att okej, okay, inom ens partiet där finns en kandidat som faktiskt bor här, som faktiskt har en annan bakgrund, som vet hur det förutsättningar är för oss. Och jag hoppas att det ska ge en effekt när de kan ge till den tilltron till vårt parti att kunna rösta på oss.
Och det är också så att utav de 51 ledamöter vi har i kommunfullmäktige så är det ju en väldigt liten andel som har invandrarbakgrund.
Ja,
det är, det är ett par stycken, alltså mer är det ju inte, så att det behövs verkligen.
Nu vet jag inte hur siffran är i Tyresö, men man brukar säga att i Sverige så har väl ungefär 20% invandrarbakgrund på något sätt. Så om man vill få till en alltså ur demokratiskt perspektiv så är det viktigt att alla ska känna sig identifierade i de som representerar dem politiskt. Så annars så får vi stora problem. Jag tänker till exempel i Granhedsringen, så förra valet hade vi valdeltagen på 56%. Om man jämför med strandområdet där de låg på 96+. Ja. Så det säger en hel del. Det är en stor del av befolkningen som inte får sin röst hörd. Och jag hoppas och vill verkligen att oavsett vad man röstar på i de här områdena, se till att gå och rösta. Se till att verkligen få din röst hörd så att politiken läggs upp för alla och inte på några få premisser. De som faktiskt röstar är de som röstar på sina egna intressen, på sina egna kandidater. Så se till att gå och rösta.
Där har du en jättestor uppgift, du som bor i Granhedsringen, att prata med alla som du känner och tala om att du står på den här listan på första plats och gå och rösta liksom, helt enkelt.
Jo, jag tror
oavsett parti naturligtvis är det viktigt att man röstar i valet.
Jag tror och det är superviktigt, och jag vill verkligen förmedla det när jag träffar människor och pratar med väljare, potentiella väljare, att Det är enormt viktigt att åtminstone gå och rösta. Även om de inte röstar på Vänsterpartiet, gå och rösta. För att då tas vårt område på allvar. Våra problem och de sakerna som vi kämpar med, då tas de på allvar. Om vi inte röstar så är man inte lyssna på det, tyvärr.
Det är så sant. Men vet du vad? Jag tycker att vi slutar här om det inte är någonting ytterligare. Och det här var alltså Inge G som intervjuade Vänsterpartiet i Tyresös första kandidat till kommunfullmäktige, Jairo Correa.
Tack så mycket, Inge.
Tack.